Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Fredrik Segerfeldt.
Hallå.
Och Mattias Svensson.
Hallå.
Och faktum är att vi gör det här en gång till i samarbete med Timbro förlag som har lånat ut mickar och mixerbord och...
vinglas.
Ja, skål för det.
Tack så mycket till Timbro förlag. Skål. Och det är ju den här mysiga tiden på året när det närmar sig nyår och julafton. Den här traditionen som vi då firar till minne av, enligt påve Johannes Paulus, till minne av Sol Invictus, de gamla hedniska romarnas solgud, som ju hade sin högtid den 25 december, som var det gamla vintersolståndet.
Och kunde man inte räkna på den tiden? Eller?
Paulus. Det var ju den julianska kalendern.
Ja,
och numera AIKs tifogrupp.
Det är inte därför vi firar jul. Men enligt Johannes Paulus...
Och det här
Paulus,
är förklaringen till att februarrevolutionen ägde rum i mars och oktoberrevolutionen i november.
Det är jätteförvirrande.
Ja.
Men som Johannes Paulus konstaterade, då approprierade vi den från hedningarna. Därför att de hade ju ändå en bra fest, men den största solen av alla var ju Jesus Kristus.
Tänk dig att kristendomen är en av de stora kulturella appropriering. Från judarna och från romarnas hedendom.
Men all... kultur är ju appropriering.
Det var det som var min poäng.
Ja.
Alltså fan.
Vilken är det? Är mormonerna som bara är avskriven, dåligt avskriven bibel, va? Det var någon som...
Joseph Smith,
ja,
hette
han. Ja, men han satt väl och fabulerade, och så fabulerade han utifrån. Och
sen, i ganska modern tid. Ja. Jag vet inte om det fabulerades, men det sägs att plattorna, han hade stenplattor som han hade fått direkt från Moses eller något sånt där.
Ja, just det.
Men han kunde inte visa dem för någon annan, därför att det brände sönder ögonen om man läste den. Men han hade en särskild hatt som gjorde att just han kunde läsa den, sa han till sin hustru som var väldigt skeptisk till det här, eftersom det sades på stentavlorna att han skulle ha rätt att ta fler fruar.
Just det.
Och sen, är det därför de har magiska kalsonger, eller?
Det hänger ihop på något vis.
Det hänger ihop med hatten
och inte dricker alkohol. Så att när man är på går in i minibaren där på hotellrummet i Salt Lake City, så är det bara olika läskedrycker av olika slag. Juicer och sånt. Men det ska sägas att mormoner är väldigt trevliga, tycker jag.
Ja, de är
bland
väl
de bästa
super nice
människorna som finns. Missionärer liksom, de vill att man ska tycka om dem.
Men hur kom vi in på den?
Det är ganska kul ändå liksom, att hur 4000 pers på Vichan i USA på slätten där bara bygger liksom ett jävla ett träfort för att försvara sin liksom galenskap.
Ja, alla får bli galna på sin fason.
Ja, jo, men jag tänker på South Park. Om jag hade en religion, så varför inte ha en religion om att vara jättetrevlig mot folk?
Jo, det är sant.
Har ni sett den, The Book of Mormon? South Park-gängets musikal om mormonerna. Den är faktiskt naturligtvis hejdlöst rolig och driver ju med dem, men på ett ganska kärleksfullt sätt också.
Men i hela tonåren träffar man de här killarna som med sina vita skjortor och sina svarta brickor som omkring där och var amerikaner och lärde sig svenska som skulle liksom prata med en.
Det är ju inte det här avsnittet ska handla om, utan jag ville bara poängtera att vi närmar oss slutet av året, så att vi har då en podd där vi sammanfattar lite vad som har hänt traditionsenligt. För visst har vi gjort det här förr?
Det känns så.
Någon gång. Jag tänkte vi gör så här, att var och en får säga någonting som var uppiggande under det år som har gått och någonting som var nedslående. Och så samtalar vi om det och sen så avslutar vi med att ge våra idéer om vad man ska köpa för julklappar. Julklappstips helt enkelt. Låter det bra?
Det låter bra.
Fint, trevligt. Kan du tänka dig att börja, Fredrik? Vad säger du?
Jag har skrivit något svar i chatten här, så ska se vad det var först. Vad skulle du säga? Nej, men uppenbart det är så liksom att det här året känns som de flera år de senaste åren har ju varit ganska... Det är ju en mörk tid vi lever i, och det är ju en... Det känns jobbigt att vara liksom en
även bildligen en mörk tid, och inte bara mörk säsong.
Ja, just det. Literally. Ja, just det. Det är bildligen. Just det, precis. Nej, men jag menar liksom att det är ju svårt att inte tycka att krig, elände, ekonomisk nedgång, det är ju en era som inte går vår väg dessutom. Så liksom så här, man liksom, jag tänker alltid på hur kändes det? Lars Ohly blev ju ledsen när muren föll liksom och sådär, va? Hur kändes det för de här människorna som hade varit alla de här åren när vi triumferade, när vi hade liksom 2 decennier av liksom kapitalism, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, tillväxt, fattigdomsminskning. Allt gick vår väg och sen så bara...
Och de var så himla besvikna.
Det var besvikna, ja, precis. Ja. Och nu känner jag mig ungefär som Lars Ohly 1991.
Så här, nu bara... gråter du när murarna byggs.
Ja, precis.
Så har jag känt större delen av 2000-talet.
Ja, just det. Ja, för att du. Nej, men...
Välkommen till min värld.
Ja, precis. Men,
hur hanterar du din besvikelse?
Jag skrev Den stora statens återkomst och tänkte att det skulle vända, men det gjorde det ju inte. Folk tog det som en manual.
Exakt, det behövs nya upplagor hela tiden istället. Ja, nej, men det är ju nedslående, Fredrik. Ja. Det har du ju.
Nej, men det är ju... Ja, men, och sen så nu känns det som att den samtida eran nu går ju in i liksom upp i spiral på något sätt med Mellanösternkriget. Och så min stora ned... Den stora negativa aspekten på det senaste halvåret har varit att jag har en känsla av att energin i västvärlden för att stå upp för Ukraina och hjälpa dem att vinna kriget mot Ryssland är på väg att ebba ut. Man ser det i land efter land, i ledare för ledare säger att nej, men nu får det vara nog och sådär, va? Om Ryssland vann det här kriget, det vore den största förlusten för det öppna, fria samhället, för det är mänskligheten i västvärlden, ja, sedan andra världskriget. Och jag är jätterädd för liksom att vi nu inte har den här uthålligheten. För det är ju så att de har ju lyckats stå emot på mellanlång sikt, tack vare västvärldens pengar och vapen. Så är det uppenbart. Det var en heroisk ansats att liksom en heroisk bragd att förhindra Röda armén, men tsararmén, att komma fram till Kiev. Vi alla, vad vi trodde de första dagarna var så här, tankarna var ju, när kommer de till Estland? Man trodde det skulle liksom ta Ukraina på 5 dagar. Och sen så, när stannade de, vad man tänkte på. Och det var ju bra att så blev det inte, va? Och att de inte hade sån bra armé som man trodde, och att det fanns en annan motståndskraft i Ukraina än man trodde. Men sen på medellång sikt så måste de ju få vapensystem, ammunition, ekonomiskt system, vi måste ha fler sanktioner mot Ryssland och så vidare. Och det krävs politisk vilja för det. Och jag känner att det finns en fallerande politisk vilja i det västländska samfundet. Och det är min stora, stora oro. Det som negativt har skett bara de senaste månaderna, när man ser ledare för ledare som säger ja, nu kan vi nog inte ge mer pengar. Vi måste nog förhandla fram. Och så måste nog släppa Donbass.
I takt med att offensiven körde fast,
ja,
på något vis, så att man inser att det tar lång tid.
Ja, men det här med att körde fast, det visste redan detta, för jag fick en dragning av Svensk Näringslivs säkerhetsexpert som berättade liksom att De har alltså, ryssarna har alltså grävt ner sig i sån här klassiska första världskrigets trenches, vad heter det på svenska? Det heter,
Skyttegravar. Och så miner i olika nivåer.
Precis, och de har sådana två led på de här gravarna. Så det är jättesvårt för liksom konventionella trupper att, att ta sig igenom. Och det har också tänkt på detta ganska mycket, liksom att hur i... Vi trodde liksom att krig med människor i skyttegravar som skjuter på varandra med typ så här dynamitkulor och metallhjälmar, det var någonting som tillhörde liksom det förflutna. Nu är det bara drönare och sitter med en joystick någonstans och så bara bam, 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 och så spränger vi alltihopa. Så är det ju inte, utan det är fortfarande den här människa A som skjuter på människa B som sitter liksom 100 meter bort, liksom nedgrävd.
Även också, kombinerat med drönare.
Allt det andra
och
finns ju kvar, va?
Men jag tror liksom celler att, som känner av allting som händer, vilket gör att det är väldigt transparent slagfält. Vilket gör det otroligt svårt att gå på offensiven för ryssarna lyckligtvis, men väldigt svårt för Ukraina också.
Ja.
Nej, både ett 1900-talskrig och ett 2000-talskrig.
Kombinerat, ja. Ja, precis. Nej, alltså jag tycker att det är min största negativa händelse under 2023 och särskilt då andra halvåret.
Ja, och den är negativ också i betydelsen att 2003 blev inte ett bra år, men 2004, det verkar ju som om vi kommer sakna det 2024 eftersom trenderna går ut för. Och det är ju det nya normala, att vi har vant oss vid trender som går åt fel håll.
Vad tänker du bli sämre 2024?
Styret i USA, uppslutningen bakom Ukraina, möjligheterna att slå tillbaka Ryssland, möjligheterna att för människor i Iran som protesterade 2022 och under 2023, möjligheterna att i Ryssland åstadkomma någon form av förändring, för det är ju också en reell möjlighet. Och den generella trenden, alltså världen är på alla sätt, inklusive i västvärlden. Jag skrev bara idag, nu sänds det här senare, men alltså västländer, 22 västländer de senaste 7 åren har alla inskränkt yttrandefriheten mer än de har utökat den. Det är det nya normala, att friheter ses som hotfulla och någonting vi behöver skruva ner för att få lite lugn och ro. Tycker ni att vi får lugn och ro? Nej, vi får nya nivåer av orimlighet. Och det kommer vi att få så länge vi minskar friheten här i oträngt läge, vilket gör att andra kan minska den ännu mer.
Cato Institute och Fraser Institute ger ut ett Human Freedom Index varje år som kombinerar olika mått på politisk, personlig frihet och ekonomisk frihet, som såg ganska ljust ut fram till 2007-2008. Där fick vi en peak för mänsklig frihet, men sen dess så har det gått stadigt neråt och sen kollapsade under pandemin. Och framförallt områden som yttrandefrihet, rule of law, den typen av indikatorer har verkligen skjutit åt fel håll för de flesta befolkningar. Alltså en majoritet av världens befolkningar har upplevt minskad frihet under den tiden.
På tal om Cato Institute kan jag dra en privat grej här, för att jag träffade Marian Tupi i München.
Det här är en privat grej som du vill ha med i podden.
Ja, okay. Helt roligt. Ja, men vi var ju på det här stiftelsen Timbros resa och Marian, hon bara, ja, vi har ju en svensk här, han jobbar typ practically heltid till oss. Han heter Johan. Jag bara, ja, jag känner honom lite så här då. Det var ganska roligt.
Var han bra?
Ja, han var briljant.
Han leder ju Cato's Human Progress projekt på olika vis och ligger bakom det här superabundance-projektet om att hitta tidspriser för alla typer av olika resurser och varor och liknande, och visar att på det området så är framstegen enorma. Jag tror att vi köper nu 4 gånger så mycket resurser som vi gjorde 1980 med per enhet tid som vi arbetar. Så att det är ju bra i alla fall. Men om de här trenderna fortsätter så kommer det inte se ut så på lång sikt. Vi har haft dramatiska nedgångar när det gäller mänsklig frihet på senare år. Ja. Det är utan tvekan.
Så att stå emot den trenden är helt enkelt fortsätt stöd Ukraina på alla sätt som går. Och där ska ju också nämnas att det finns hur många människor som helst som gör enorma insatser. Jag tänker på till exempel blågula bilen spontant som ser till att det finns, att det finns logistik framme vid fronten.
Precis. Och skickar in fordon som hjälper och tar skadade direkt tillbaka till sjukhus och hjälper till att se till att de
och det är så här, vill ni göra någonting mot tidsandan bara just nu så hjälp Ukraina på alla sätt som går. Det är så enkelt.
Johan, du då? Vad är din negativa?
Nej, men jag tänkte vänta tills ni hade dragit era grejer så att jag inte dubblerar något.
Jag tänkte bara att det skulle vara en naturlig övergång så att jag gick in där och liksom lade upp det för
kan,
dig.
Men gör en sån naturlig övergång till Mattias.
Men Mattias har väl dragit sin negativa?
Mattias har fler.
Okay. Jag glömde bort min. Jag ska ta en sen till.
Men dra den.
Ja, men det är att vi har en dålig borgerregering. För att jag har liksom glömt bort vad jag har skrivit mina anteckningar, för det var egentligen det jag skulle ta, för egentligen var det här min present, men jag tycker liksom att vi har alltså förmodligen den minst liberaliserade borgerliga regeringen sedan 1978. Nej, men det känns väldigt konstigt. Nej, men det känns väldigt konstigt att det är nog så här, folk som vi känner, folk som vi tycker som har jobbat här på Timbro, folk som vi tycker att vi är en del av samma rörelse som innehar regeringsmakten, men de gör ju inga liberaliseringar. Det känns som att svensk liberal konservatism har ju varit kanske den mest liberala i hela västvärlden tillsammans med den anglosaxiska världen. De har ju stått i höger om CDU och alla de andra såna här liksom, deras partikamrater, och har varit liksom marknadsliberala, där man haft liksom minskad offentlig maktutövning som en röd tråd genom det man jobbar med. Men nu har vi en borgerlig med de här partierna som styr, som är, med människor som vi ser upp till, som har varit liksom, som är, jag menar, statsministern och justitieministern är två personer som alltid har liksom lett svensk marknadsliberalism. Men ändå så har vi då en regering som inte minskar den offentliga maktutövningen på något sätt, utan bara ökar den offentliga maktutövningen. Det känns väldigt konstigt att de för en sån politik. Och det tycker jag är negativt. Jag vill ju att en borgerlig regering ska sänka skatter, avreglera, ge mer utrymme till företag, till människor, till marknader. Att det ska sitta liksom i en borgerlig regerings DNA. Men den här regeringen gör ju inte det alls. Utan det är bara repression. Och visst, det finns saker att göra åt liksom brottsligheten och vi har ordningsproblem och allt det här, va? Men jag menar, samtidigt...
Men det är också en vettlös repression som inte har någonting med det att göra, som gör det svårare för arbetskraftsinvandrare att till exempel få möjlighet att bidra till vår ekonomi.
Ja, som inte har... Det finns inga goda argument förutom signalpolitiken. Och de vet ju också att det är fel.
Men det som gör mig mest besviken kring detta, det är... För att det är klart, de valdes på ett projekt att vi måste på något vis återställa ordningen och vi måste ta itu med brottsligheten. Nej, just det, nu kan jag på en till sak som gör mig mest besviken. men det är naturligtvis mellanstick då. Med den narkotikapolitiken som driver så mycket av den brottsligheten. Ja. Att de till och med när det kommer en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som talar om att det skulle vara ganska angeläget att titta på det här, hur man inte göder den organiserade brottsligheten med det här förbudet, så har vi en justitieminister som bara säger nej, men det struntar vi. Det är vi inte intresserade.
Vi ska fortsätta med 42 000 pissprov för att skicka rätt signaler.
Men det var inte det jag tänkte på, utan det eller dessutom tänkte på är att det finns ingen agenda därutöver. Det finns ingen tendens, vad jag hör i alla fall, och rätta mig här om jag har fel, till att det finns någon annan story om vad man skulle vilja göra med Sverige. Utan det är bara att vi vill ha ett säkrare, tryggare Sverige. Punkt.
Trygghet är den nya friheten, som brukar säga.
Innan jag håller med dig så ska jag göra lite djävulsadvokatyr här för att ändå göra ett case. Därför att Skattetrycket kommer nästa år vara nere på 1975 års nivå. Så de knapras ner. Det är knappa tider och ändå lyckas en regering sänka skattetrycket. Det är ändå någonting. Och det är just det här gnetandet kan sägas. Det är ju ändå vad man har att visa i slutändan. Att vi gör skillnad i det lilla åt rätt håll. Välfärdsreformer. Delvis av andra skäl än vi skulle önska, men är ändå på väg att införas kring liksom det här att det är förändringar som vi argumenterade för i en migrationspositiv riktning. Att låt människor komma, men gör det svårare för utgifter att rinna iväg.
Bygger nu runt välfärdsstaten, ja, snarare än runt landet.
Ja, exakt. Nu gör de både och. Men jag menar, det är fortfarande så att det genomförs välkomna reformer kring välfärdsstaten, och det finns en möjlighet att påverka dem.
Ja, men att kunna säga in i välfärdsstaten är ju väldigt, väldigt viktigt. Och alla vi tre har skrivit med det.
Ja, och även också det här med som man missade under den asylpositiva tiden som jag sympatiserar mig mycket. Det var ju det här med att ta ett ansvar för anhörig försörjning och liknande. Så, och det gör man nu och av motsatta skäl, men det är fortfarande reformer jag i grunden stödjer och tycker det är en bra idé av vilken asylpolitik som helst.
Fast man fortfarande inte, de har fortfarande inte gått fram med bidragstak. Det ska utredas, va?
Ja, jo, men som så mycket annat, det behöver ju ändå utredas, för det är ganska svår materia. Vilken typ av bidrag är det man ska kvalificera sig till?
Och majoritetsparti eller deras SD så kommer säga att liksom, så fort det är en vit människa med så kommer inte någon gå med på det.
Möjligt, men jag menar, det är ändå... Alltså där finns reformer som liksom sparandet på biståndet är ändå ett trendbrott och visar vilka möjligheter till reformer som finns i den här nya majoriteten som inte har funnits förut. Liksom utbyggnaden av kärnkraft och liknande. Alltså spelplanen är ändrad, på många sätt är det negativt, men det finns definitivt positiva sidor och sidor där man bör se det konstruktiva.
Ja, jag skrev en lång sån här ångestfylld essä om allt det som jag liksom har velat i många, många år som nu görs, och så görs det av SD-skäl och liksom med lite annan touch på. Ska man då vara negativ till det bara för att liksom det kommer från dem? Och det är ganska svårt, tycker jag, liksom så här, identitärt, hur man ska förhålla sig till det. Men de är emot bistånd för att de inte gillar svarta människor. Jag är emot bistånd för att det inte hjälper inte svarta människor. Det är två helt olika.
Där kan ni mötas ändå.
Ja, precis, va? Ja.
Och det här finns och det påverkar naturligtvis också. Alltså djävulen kommer att ligga i detaljerna här. Men det finns ändå ett antal möjligheter som det gäller att inte vara blind för. Mm. Varför jag ändå håller med dig är att dels rättsreformer som jag sympatiserar med i stor del, till exempel att det behövs skärpningar i straffskalor för till exempel ungdomar, därför att den typen av straff vi har eller påföljder vi har för minderåriga till exempel, de är utformade för ungdomar på glid som sniffar lim och gör lägenhetsinbrott. De är inte utformade för ungdomar som begår kontraktsmord. Och då behöver påföljderna bli andra. Och där är jag helt för att man ändrar. Problemet är att man avskaffar alla straff. Man går för långt i den andra inriktningen. Och det är inte bara en sån här, ja men vi gör mer liksom. Utan då överanstränger man ju staten så att de här bra reformerna inte kan ta plats. Det andra är förstås att man fortfarande blundar och vägrar att se... inte bara legalisering utan också den här kriminaliseringen av eget bruk och innehav som vi i Sverige är ensamma om i stort sett hela den fria världen om masstester på människor som tar jättemycket tusentals polisresurser, årsarbetskrafter i anspråk för att ta pissprov på en massa människor, och bland de allra yngsta så är det bara hälften som funkar. Vad tror ni det gör med människors inställning till polisen om ditt första möte som ung människa med polisen är att tvingas till förnedrande tester?
Sara Skyttedal, tjärnadadadad.
Nej, men alltså, jag är fortfarande nervös när jag träffar polisen.
Ja,
men det är inte det stora skillnad mellan oss och konservativa. Jag har liksom en så här, känner man sig trygg eller känner man sig hotad av en uniformerad person med k-pist?
Alltså det beror på om man är på klubb och det är en klubbgäst som har klätt upp sig så.
Ja.
Då är det ju äggande. Men det är någon som när man går från klubben,
ja,
står där uniformerad med beväpnad, då blir man ju nervös.
Ja, men för jag tycker att det här liksom är uppdelningen i good and the bad guys är uppenbar när någon ska skjuta folk, men den är ju sen liksom inte, det finns massa gråzon tycker jag mellan liksom good and bad guys och
fast det är ju, jag menar, ta judars situation. Barnen blir otrygga om det inte står en polis utanför, därför att de lever med reella hot. Och gör man det så vänjer man sig ganska snabbt vid uniformerad personal som det mindre onda, och det har jag absolut förståelse och respekt för. Men jag själv som en svennebanan delar ju den här.
Du har ju själv upplevelse av uniformerad personal som inte
är så positiv. Alltså våldsmonopolet behöver alltid tuktas och hållas i förmaning. Och det, ja, det är en tendens jag är rädd för i det här att gå för långt, fetischismen. Men och det andra, det är ju att det är så oerhört låga ambitioner vad gäller ekonomiska reformer.
Ja.
Alltså,
arbete, företagande, tillväxt.
Hela hyresmarknaden och sådär. Där fanns ju till och med inom januariöverenskommelse ett färdigt förslag. Det är väldigt otillräckligt. Man borde liberalisera hela hyresmarknaden. Men i alla fall liberalisera den för nya bestånd. Bara gör det.
Men var det inte så liksom att Jöken var mer liberal än det vi ser nu?
Ja, i vissa avseenden, även om det är ansträngt. Och det var ju, jag menar, vi vet inte vad sossarna hade levererat.
Nej, sossarna vill ju inte detta. Och de...
Men vi vet att den öppningen på hyresmarknaden i alla fall saboterades av Moderaterna och Kristdemokraterna.
Ja, av Max själv.
Ihop med Vänsterpartiet.
Ja, exakt. Ja. Och Sverigedemokraterna, där har vi, ja, en ohelig allians. Hörrni, vi måste
gå. Det här var din första punkt.
Har du något positivt från året som har gått, Fredrik?
Jo, det är ju såklart Milei. Jag tycker det
Javier Milei.
Ja, Argentinas president. Jag tycker det är, man har kunnat ha tusen invändningar, men att en självutnämnd anarkokapitalist blir vald till president i Sydamerikas näst största ekonomi. Alltså, och det här är en kille som liksom refererar, alltså, det är som att vara på ett seminarium när vi var 20 år yngre, så bara Rothbard sa, eller så Milton Friedman sa, eller så där. Liksom, det är otroligt. Finns tusen invändningar att göra, men det är ju spännande, det är uppfriskande, det är liksom mindboggling och samtidigt, alltså, det känns som att man skulle liksom, att han ska bli president, det är som att en nyanländ 20-åring på första liksom vindriken till Sture Akademin skulle bli statschef i Sverige.
Tanken är mer spännande än lockande, men jag förstår din inställning.
Vi som alltid på med det här med teoretiskt, vi håller på att prata om detta med lite lätt ironiskt tonfall. Det kommer jag aldrig ändå få någon verklighet, och sen Reagan Thatcher har ju Hayek och Friedman spelat en roll, och så nu går han ju ett steg längre liksom.
Ja, och Reagan var en skådis. Det var ju ingen som tog honom på allvar.
Nej, men
ja, alltså det är, möjligheten men finns ju.
Men Reagan vet inte vem Rothbard var.
Nej, och det var väl tur. Men han visste vem Bastiat var.
Ja, precis. Men jag menar så här, jag tycker ändå att det är givet alla, alltså man får väl säga alla hans svagheter med diktaturen och liksom och aborten och alla de här liksom klassiska latinamerikanska högergrejerna som han är tvungen att köra.
Och det här med diktaturen är ju då att framförallt hans vicepresidentkandidat som ju är en konservativ.
Ja, han själv har också galning. Sagt att det var inte 3000, det var 16 000 eller vad det nu var.
Så att man ska göra siffror om vem, hur ja. Många som
dog under alltså, det är en diktatur som mördar människor.
Men framförallt vicepresidentkandidaten har ju ja. Försvarat den argentinska ja. Diktaturen.
Och hon är ju den mer klassiska. Det finns ju, måste göra den skillnaden. Liksom. Det har alltid funnits en... I, så är det Spanien som jag tillmärker en sån klassisk höger som har haft de här banden till det auktoritära och de är katolska, auktoritära kopplade till militären och sånt. Allt det är fel och det tar vi avstånd från. Men allt detta sagt så är det ändå någonting, det är någonting fascinerande med, liksom, med en människa som ser på staten på det sättet.
Ja, man hade väldigt lätt kunnat få en abortmotståndare och försvarare av militärdiktaturen som president som inte vill skapa en fungerande ekonomi.
Vi har haft Bolsonaro är typiskt ja. som vill liksom, som bara kör statlig inblandning, jag vet inte vad han tycker om abortfrågan i och för sig, men jag menar, som kör det högerpopulistiska utan att liberalisera ekonomin. Jag tycker det är...
Och det säger ju någonting om vilket kaos den argentinska ekonomin ja. Är i. Om när man väljer en sån person. Alltså ett av världens rikaste länder för 100 år sedan. Vi måste påminna oss om det trots allt.
Vi pratade om detta i tidigare nummer med Mauricio Rojas, så du ska tjata så mycket om det. Men jag menar, ja, så är det.
Som blir... sen har förstörts ja. Systematiskt ja. Av populister och ja. Militärdiktaturer ja. Och vänster- och höger typer som agenda. Protektionism ja. Som systematiskt har slagit sönder alla fungerande näringar.
Man ska välja, nu ska vi göra sådana här, nu ska vi göra lastbilar, nu ska vi göra kylskåp och så här, varför ska vi inte konkurrera? Så ska vi... Det är klassisk kommandoekonomi som säger att du utan konkurrens och utan liksom tävlan så kommer du göra dåliga saker ja, och det är dåligt för människor.
Allt det EU vill testa under fransk dirigism, det som intellektuella nu lyfter fram som spännande idéer och industripolitik, allt det har tagit Argentina dit där de är nu.
Verkligen, verkligen. Yes.
I kombination med en fullkomligt vansinnig centralbank som... Alltså där ligger ECB ändå i
ja. ja, och Riksbanken
bakom dem. Nu är inflationen uppe i 150% ungefär. Så att om du ökar din lön med 140% så har du fått en lönesänkning. Det skapar ju kaos i hela det ekonomiska systemet. Och naturligtvis bara de som har politiska kontakter och har en starka monopolpositioner och liknande kan kompensera sig för detta. Så det är fullkomligt inferno, den argentinska ekonomin, trots deras förutsättningar, trots allt de borde vara. Så att de behöver en Milei.
Men det är ju också det, alltså jag vill, ni får nu som att man ska liksom förklara det. Jag vill säga att det är ändå uppfriskande ja. Och spännande med en person som liksom vi har varit så här blyga och så skrapat med foten och säger liksom att ja, men så här, men nu är det någon som tycker ungefär som vi i ekonomiska frågor som verkligen ska genomföra sitt program, och så får vi se hur det går.
Men ja. några reservationer är att det är svårt att genomföra den typen av förändringar och reformer, särskilt när det inte finns några pengar och man har 40 miljarder dollar som ska in till IMF. Alltså staten är ju bankrutt, fullständigt bankrutt.
Jag vill jämföra det här med efter murens fall. Mm. Vad ska vi göra med Sovjetunionen? Vad ska vi göra med det är så här, det funkar inte. Det blev liksom ideologisk kamp och det blev liksom en liksom intressekamp.
Och så kom Mart Lahr som hade läst Milton Friedman och nu kommer Milei som har läst Milton Friedman. Alltså det är, men jag håller med, det är hoppfullt.
Ja, men jag vill också jag vill hålla med Johan säger att det är jättesvårt för att vi har ju idéerna rätt och han har också idéerna rätt, men i vilken ordning, hur ska man dra i de här spakarna? Vi vill inte att samhället ska vara med spakar och pys och trycker. Vi ska lösa det självt. Men har man byggt upp systemet så måste man använda spakarna och pysarna och tryckarna för att lösa det. Och i vilken ordning man gör det brukar vara avgörande. Och jag brukar alltid säga liksom att, precis som jag läste igår kväll, Vi tenderar ju att glömma bort institutionerna. Alltså att privatisera i ett samhälle, att genom privatisera en ekonomi i ett samhälle där du inte har goda institutioner, där rättsstaten inte finns, där egenrätten inte är trygga och där det finns massa såna här informella band, det leder till de här ryska oligarkerna. Och jag är rädd för att de argentinska institutionerna inte är redo för en sån chockterapi som Milei kommer att genomföra. Och det kommer att vara min stora caveat om inte det går bra.
Ja, det finns en stor risk. Ja. Att, med tanke också på att peronisterna har kontroll över så många näringar och fackföreningar och kommer sätta klackarna i backarna och sätta igång generalstrejker och blockera alla reformer som skulle kunna producera de nya jobben. Ja. Så har vi samtidigt det som behövs, att sänka de offentliga utgifterna och att ta bort inflationen, så kommer ju det finnas en risk att det både blir massarbetslöshet och en statskonkurs när pengarna ska in till IMF som inte finns. Och då kommer alla säga, kolla, så går det när man väljer en liberal. Ja. Det funkade ju inte. Vi måste tillbaka till gamla peronismen. Så det finns, och där, jag är inte säker, jag kan inte honom tillräckligt väl. Men jag är lite orolig över hans temperament, Milleis. Han verkar inte vara den här personen som kanske alltid räknar till 10 innan han fattar ett beslut.
Ändå är han PhD i economics liksom.
Men det behöver man inte vara normal för.
Nej, men jag skulle vilja att han liksom, James Robinson borde komma ner och bli hans rådgivare. Alltså han som skrev When Nations Fail. Alltså Mogli är sosse, men Robinson är bättre. Jag skulle vilja att någon som var bra på institutioner som också så här liksom, på, ser det inte här nu till de här, för de är liksom, det här ser sig inte på rätt sätt.
Det här var en positiv och en negativ från Fredrik. Vi har,
det var jag som
tar ner. Precis, vad säger du då, Mattias? Har du något positivt att komma på det här spåret?
Ja, jag har egentligen två, så jag slänger bara in den ena. Utöver Argentina, tack Polen.
Ja.
Ja, Jesus.
Alltså Tusk sydde ihop en majoritet, vad vi kan hoppas på, och lag och rättvisa förpassades till opposition. Fredligt maktskifte i ett land där vi lite grann började ge upp om just den typen av idéer. Och dessutom...
Vilket är extra viktigt eftersom Polen är framtida tungviktare. Har de 40 miljoner invånare, en ekonomi som fortsätter att växa snabbt, de kommer bli det framtida. De kommer bli viktigare än Frankrike.
Och dessutom geopolitiskt rätt med stödet till Ukraina och sånt där. Alltså, de har fått utveckla det som är bra i Polen, och det tror jag har stärkt oppositionen. Sen är också Polen, jag har läst Rainer Sittelmans böcker om kapitalism och inställningen till kapitalism. Och det roliga där, en av de roliga saker, Polen är ensamma om att där är det mer till vänster än till höger
som är för kapitalism.
Så det här var faktiskt
ett artistiskt katolsk hata invandrare höger.
Ja precis. Så det var otvetydigt bra att Tusk vann ihop med vänstern där, därför att i ett polsk kontext så är jag vänster.
Och din ledarsida är typ delad?
Nej. jag tror ingen var så långt att de är för lag och rättvisa direkt.
Okay, ja.
Men det var ovanligt, två val som har gått vår väg, Argentina och Polen.
Ja, men Mother's
Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det var in, alltså därför att i dessa mörka tider så finns det bara en glädje som är riktigt sann, och det är skadeglädjen. Ta och titta på de som utmanar västvärlden längst. De som har tagit den här trenden längst. Det är Kina, Ryssland, Iran. Mm. Och för ingen av dem går det bra. Nej. Om du tittar med Fukuyama-frågan, vilken utmanande idé finns det mot den liberala demokratin 30 år senare? Den har aldrig varit så lite lockande, och vill du se några som illustrerar den så är det de här ländernas befolkningar.
Patriotiska.
Alltså, ja, människor flyr, och det är massarbetslöshet bland ungdomar. Här ser vi den här konflikten som tydligast mellan, alltså vi har ju åldrande samhällen, de kommer att domineras av en allt äldre befolkning och sådär, med risk att man sviker ungdomar, de är redan skuldsatta och har en sämre deal i många västländer, men där det är som allra sämst att växa upp, det är ju i de här länderna. Alltså löftet är sviket, ekonomin börjar stagnera och diktaturen erbjuder ju då verkligen ingenting annat än repression och elände och tristess. Och i Kina, i Iran och i Ryssland så ser vi det här, och de har för all liksom sin geopolitiska bravad och all sunkig nationalism som är som starkast där, offra dig för staten, individen är ingenting. Så ser du individer, så ser du människor som söker sig någon annanstans därför att de här styrena börjar genomskådas, och det är mitt största hopp.
Mm. Men det är ju det som är vår styrka, att vi förlorar när vi inte tror tillräckligt mycket på våra idéer och kämpar för dem och stödjer dem, som Ukraina som slåss för dem med vapen i hand. Men den andra sidan, de förlorar ju när de vinner.
När de börjar
kan driva
igenom
sina idéer, då går det åt skogen. Då kollapsar den kinesiska ekonomin och då förstörs det ryska samhället och alla flyr som kan.
Ja, kolla, vi kan hantera pandemin. Vi kan tillverka egna vacciner. Vi kan invadera ett grannland. Liksom.
Men för att komma tillbaka till med Polen, jag tycker Polen är jätteintressant. Både som att de har varit en alternativ liksom slavisk, nordslavisk civilisation till den ryska, och var länge en stormakt, och det har vi har ju tenderat att glömma bort det, för vi tänker på Polens delning och då såna här fattiga söder om Mostavits och så här. Polen är ett stort land med lång kultur och civilisation och Chopin och allt du vill, liksom Marie Curie och så här. Så liksom, det är ju ingenting som vi, när vi växte upp var de så här halvryssar som lite sen på hockey eller så här, ja. Men det är ju det är, de själva är de ju staunchly anti-Russian. Dessutom så har de då haft en, i och med att vi är så besatta av lag och rättvisa, jag har sagt det förut i podden, men jag är helt besatt av detta, att Polen hade ju 1990 en tredjedel av Tysklands BNP per capita. Nu har de typ 70%. Det är en stor framgång för den europeiska unionen. Ja. De har alltså deras inkomstnivå. Folk har bilar, internet, kläder, de ser ut som vi. Alltså det är ett land som har transformerats på 30 år på ett sätt som är liksom helt omöjligt. Men vi, i och med att vi är så besatta av det här kulturgrejen, så har vi glömt bort den här tiden. Att man har så här 4,5, 4,5, 5% tillväxt år efter år efter år efter år, oberoende regering, för att man integreras in i Europas inre marknad. Så jag skulle säga liksom att nu kan vi äntligen börja tjata om det polska ekonomiska undret igen, när det här laget rättvisa är borta och Tusk och Liberalerna...
Precis, nu är vi för polsk riksdag. Nej, men verkligen, jag tror att det är en framtida stormakt som kommer att ha en potential att, med tanke på deras läge, vara en av våra allierade i öppenhetsfrågor och handelsfrågor.
Från vår hemstad går det ju en färja rakt i Polen, som jag åkt flera gånger. Alltså det är ju ett nära land till oss.
Ja, och det var ju länge att de fick slänga så mycket subventioner i sjön att man snart kunde gå torrskodd. Liksom.
Men alltså, på 90-talet var ju priserna på Lens i Karlskrona i Slotti. För att folk kom ju och handlade. Så det var ju jätteförstigt, så här, eller i alla fall för mig. Du är så lokalpatriotisk. Men för mig är det jätteroligt liksom att vi är i...
Ja, nej, men det finns ju verkligen en värld att öppna, och öppnas den så öppnas ju också vår gamla hemstad, som är liksom en tarm
Karlskrona.
Det är det här handlar.
Ja. Jo, men alltså tänk dig liksom Polen några år till, ett fritt Vitryssland, Belarus och liksom ett fritt Ukraina, så har du en helt annan europeisk geografi som kopplar. Och Karlskrona är den närmaste delen till den geografin.
Ja, i Hansan.
Ja, det var lite grann det vi hoppades på med Europa.
Mare Nostrum var ju en sån här imperialistisk sketidé där vi åkte runt och dödade människor för att kontrollera. Alltså det var ju så här, det var ju ett begrepp, det fanns
nu
ju inte.
Nu tänker du på stormaktstiden för Sveriges del.
Ja, det var ju liksom merkantilism. Ja. De skulle kontrollera handeln snarare och vara den fri. Alltså. Men jag vill att Östersjön ska vara ett fri.
Jag tänkte som vanligt mest på romarriket.
Ja, men... jag vet inte om merkantilismen fanns som idé då.
Nej, det var ganska öppen frihandel. Delvis därför att de då hade erövrat båda sidor av Medelhavet. men det var spektakulärt frihandel, faktiskt. Det var ju det som gjorde... Alltså, de har gjort mått på hur stor den maritima handeln var. Och man kan se det på vraken.
Är du som skrivit om de här vraken med 8000 vingrejer på botten?
Bland annat jag har skrivit om det. Men det tar alltså 1500 år tills Europa är tillbaka på den nivå av handel som romarriket skapade i Medelhavet. Och då en del av detta var då det fanns statliga subventioner till vete till en del av befolkningen i Rom och liknande. Men till och med den lades ut på entreprenad.
Ja.
Nej, men det var privata fartyg och som gjorde detta med finansiering, kredit från banker och primitiva former av aktiesällskap. Och
men jag har aldrig fattat hur hela friden i Nordafrika kunde vara Roms breadbasket, kornbord.
Särskilt Egypten var ju...
Ja, men såhär, du har inte en flod där, men det är öken. Men det kan inte vara så mycket öken då, men...
Lite mindre, men Nilen framförallt, som ju är ett naturligt bevattningssystem.
Jag skrev ner längs Nilen, så det är fantastiskt. Det. Men det här är ju sådana saker, det är fast som jag läste om att Ukraina var ju Atens breadbasket.
Ja, men det var inte det.
Nej, det kom igen.
Polen, det var därför.
Ja. Ja, detta apropå Polen, som inte var min positiva poäng egentligen, utan det var att det går dåligt för diktaturer. Ja, vill ni höra min...
Är det negativa då? Ja, hur ska vi göra?
Vi kommer inte runt 7 oktober. Mm. Hamas terrordåd. Alltså, framförallt alltså, efter att jag var på filmvisningen.
Du var på filmvisningen?
Ja.
Nej,
ja,
du berättar kontexten.
Israeliska ambassaden ihop med någon organisation ordnade visning av vad som hände 7 oktober. Dokumenterade från... det är bland annat mobilfilmsupptagningar från både Hamas aktörer och från israeler.
Och det är säkerhetskameror och dashboard cameras i bilar.
Ja, och när militären kommer fram och ser liksom alla döda och sånt där. Det är ett sånt fullkomligt bestialiskt hänsynslöst mördande som av en art som vi förvisso har haft med IS, men det är verkligen där. Alltså det här är barbari och en fullkomlig modiskhet på ett sätt vi inte har sett sedan dess. Och det går inte att komma förbi det som en av de mörkaste punkterna, både liksom för dådet i sig och för dess efterverkningar, alltså den explosion av antisemitism och ursäktande som vi har sett i västvärlden därefter.
Vilket är det sjukaste som finns, men vi borde inte vara förvånade, för det är alltid så här. Ju mer galenskap som sker och ju mer attacker som görs mot judar, desto mer antisemitism blir det. Och ju mer skyller man på att det är judars fel.
Vi är ju till och med så att när det begås ett terrordåd av islamister i Europa, så skänker vi genast en tanke på att hoppas att inte det här drabbar alla muslimer. Vilket är en rimlig omsorg, kanske inte den första, men definitivt en rimlig omsorg att ha med sig. För vi vet att det finns en massa rasister som kommer att skylla på hela gruppen.
Ni vet vad jag tycker den frågan?
Ja, vad du tycker om Hamas terrordåd, hoppas jag.
Att... Jag tycker så här, Israel är illegitim statsbildning som gjordes med våld.
Till skillnad från vilka statsbildningar, tänker du?
Ja, de allra flesta. Så här var det.
Men vad sägs om övriga statsbildningar i den delen men av så här, världen?
Jag vill först dra mitt case och sen får du svara.
Men först så här, vilken relevans har ditt case för Hamas terrordåd? Finns det någon som helst?
Jo, känslan av att vara ett u-land, desperation, förtryckt, förnedrad, säga att man inte finns, någon har styrt mitt land. Och jag har ingen förmåga att trycka tillbaka militärt en av västlandets stöd kärnvapenmakt som är som de facto Europa, fast som lever i Arabvärlden. Det skapar ju en massa frustration. Till det kommer då den islamistiska och terroristiska grejen som är en annan sak, tycker jag. Men Det blir ju som en utväxling av den här desperationen man känner. Det kommer främmande människor från en främmande kontinent och säger att vi gjorde det här för 2000 år sedan, nu är det här vårt land. Och förresten, ni är ju en brittisk koloni, så ni kan inte säga någonting emot. Så nu kommer vi att med våld i hand ta ert land och göra det till vårt. Och så har det varit sen cynismen började på 1880-talet och särskilt sen 40-talet när det blev liksom särskilt sen första världskriget när det blev ett brittiskt protektorat. Jag tycker inte att den här staten bildades på schyssta grunder. Men så har det gått så mycket tid att nu får man liksom acceptera att det ändå blir så. Men staden är ju inte mer legitim än Rhodesia, va?
I smell bullshit. Nu har du gjort ditt case. Bara det faktum att araber i Israel lever bättre än vad folk gör under Hamas styre.
Nu får Mattias göra sitt case. Ja.
Men så här, bara en sån sak. Bara det faktum att rättigheter respekteras. Alltså, människors situation i Gaza är fullkomligt helvetisk och den har blivit värre. Men det är, ta mig fan, inte Israels fel. Det är Hamas fel. Det är Fatahs fel. Det är korrupta jävla diktatorer som riktar sina aggressioner mot andra och så blir det västs fel. De här människorna lever granne med människor som hade kunnat göra deras liv så jävla mycket bättre på så många sätt om de bara hade samarbetat, handlat. Det har många insett, men de får inte göra sig gällande därför att de som gör sig gällande i de här länderna, det är våldsverkare, det är terrorister, det är folk som gör att fiender är liksom det viktigaste. Och då mobiliserar man mot Israel och så håller man på och tjafsa om det här istället för att leva sida vid sida i ett land som om man bara samarbetar hade räckt åt båda. Det är mitt case.
Alltså det finns ju både det historiska caset som det är värt att tala om, att det alla gränser har skapats med våld. Vi kan titta på Europa under 1900-talet. Vad är den exakta legitimiteten i vilka gränser som dras var? Eller för den delen de ryska gränserna och ryska och sovjetiska utbrytarrepubliker och liknande. Spelar ingen roll. Det är helt oväsentligt. Det enda det här handlar om, det är att gå in och vilja med berått mod slakta, våldta, tortera så många civila som möjligt är ett bestialiskt brott, oavsett på vilken sida om vilken gräns du än är. Det är fullkomligt självklart, så att det tycker jag inte hör dit. Sen tycker jag det finns goda skäl att tala om vilka statsbildningar är bra eller dåliga eller liknande. Men då kvarstår ändå faktum att det är den enda Israel är den enda statsbildningen i Mellanöstern som ger araber demokratiska fri- och rättigheter.
Jag pratar det väldigt kort. De svarta i Sydafrika hade det bättre rent matematiskt än alla andra svarta i Sydafrika. Det innebär att du är för apartheid. Det är ett bra argument.
Apartheid, men menar du att Israel är en apartheidstat?
Poängen var inte det. Poängen var, det är det här ni gör. Ni har fem argument. Sen ska jag göra logik av alla fem argumenten så för möta argumentet i realtid. Det gör att jag får en pedagogisk uppförsbacke. Jag vill bemöta det som Mattias sa med mitt argument som jag sa där. Och så ska du svara med ett annat argument. Det är inte rättvist. Det är inte oschysst. Det är oschysst. Du sa så här att araberna i Israel har det bättre än i alla andra araber för de får rösta. Så är det. Men
de har det materiellt bättre också.
Exakt, men då säger jag så här. Svarta hade det bättre i Sydafrika än i alla omgivande stater. Det motiverar inte apartheid.
Nej, det motiverar att svarta ska ha fri- och rättigheter i Sydafrika.
Precis som det motiverar som araber har det i Israel. Ja. Men det motiverar inte på något sätt. Vi började det här med terrordåd. På vilket sätt är det på något sätt kopplat till det?
Ja, men terrordåd blir sen... Twitter blir... Offentliga debatten är ju så här. Högre för Israel och vänstern för palestinerna. Det är helt sjukt i huvudet. Varför helvete är det högre för Israel? Israel är en etniskt definierad stat som är högerextrem och som med våld förnedrar människor i sin omgivning och förnekar en statsbildning bredvid sig som skulle kunna lösa problemet för att de inte har någon intressen av det. Nu har jag fyra andra argument ni har fått fram som jag ska svara på. Hamas suger jag. Människorna som lever i Gaza gör det inte heller på Västbanken. Sen sa Johan så här, alla gränser har en gång skapats med våld. Ja, men det har liksom inte kommit några aliens till en europeisk stat från en annan kontinent med överläggsteknik och sagt, vi var här för 2000 år sedan, nu ska vi bo här, ni kan dra. Utan det var så här, tyskarna har flyttat från Sudetenland till Tyskland. Det är inte så liksom att Genghis Khan är väl den största motsvarigheten när man kommer in liksom från en annan kontinent med en annan kultur och så. Ja, det var det andra argumentet. Nu har vi tredje argumentet.
Jo, men svar på det då. Så, jag menar, de gränserna, alltså motsvarigheten till tyskarna som slängs ut från andra ställen, det är judarna som slängs ut från alla arabländer i det sammanhanget.
Ja,
var skulle de ta vägen då? Och de andra delarna tas ju med våld av Egypten och Jordanien istället för att skapa en palestinsk stat.
Men så här, finns det någon tjänst man skulle kunna göra Gazaborna som är större än att få bort Hamas?
Nej, jag håller med. Nej, Hamas är ju ett, men jag tycker att jag har så svårt att förstå för svensk höger blir så här bara,
vi gillar
det är också en annan sak.
Vad är mänskliga rättigheter för människorna på Västbanken då? Nu har man en regering i Israel som bara, nej, vi har en etnisk historisk rätt till den marken, så nu kommer ju västländska.
Jo, men stopp ett tag, blanda inte ihop den regeringen, Benjamin Netanyahu och hans högerextrema regering med det judiska folket som nu avskyr den regeringen dessutom.
Men vad den?
Och har, ja, men den har 40% stöd ungefär. Det är ungefär som, ja, Hamas har starkare stöd på Gazaremsan än vad Netanyahu har av israelerna. Det tycker jag har varit en helt galen politik som Netanyahu har fört, som dessutom har stärkt Hamas på väldigt många sätt. Och det är nu någonting som de flesta israeliska väljare står upp för också. Hamas är ju inte intresserad av en tvåstatslösning
överhuvudtaget. Nej, Hamas är ju... Men jag får säga att jag tycker att det här, i den här grejen finns en massa tabun som är helt sjuka. Så här bara, jag är antisemist. Nej, jag tycker inte att brittiska och europeiska judar skulle komma ner och bygga en stat i Mellanöstern. Nej. Det var en dålig idé från början.
Det var väl en utmärkt idé med tanke på vad de har gjort av
det. Det bodde redan människor där. Ja. Vad skulle de människor ta vägen?
De flesta bor ju kvar.
Ja.
Och de har bott
kvar och behålla sina äganderätter.
Och ännu fler hade kunnat få det ännu bättre.
De kör med bulldozers bort deras byar och deras hus.
Fast nu talar de om de ockuperade områdena. Varför är de ockuperade? Jo, därför att Israel blev angripna från de territorierna det ögonblick som staten
Israel. Därför att de från början etablerar en etnisk stat. Jag har frågat så här 1000 gånger. Så här. Skulle du acceptera att Israel blev demokratin i Mellanöstern? Och alla fick återvända och så kunde vi inte ändra konstitutionen.
Får judarna återvända?
Ja.
Och då bygger du på liksom
men,
att...
Men låt mig dra en case då, rent teoretiskt, för att ni ska få höra hur sjukt det är. Så här, vi säger att konstitutionen inte går att ändra rent teoretiskt. Den går inte att ändra. Det är en multietnisk stat med demokrati som det har i Mellanöstern, Västbanken och Gaza. Skulle du vara för det då? Har jag frågat 10 sionister. De säger nej.
Så här,
för jag kräver att det ska vara en judisk stat där. Alltså en stat med en etnisk identitet som inte motsvarar befolkningsmajoriteten från början. Och då har den andra befolkningsmajoriteten bara, nej, då får vi ge oss. För att de andra människorna har kärnvapen och typ drönare.
Fredrik, så här, Falklandsöarna, för att ta en annan sån här... Är de tvungna att ta emot alla fastlandsargentinare som skulle vilja flytta dit och låta dem ta över och ändra konstitutionen? För det är lite det du argumenterar för.
Hur många människor är det som bodde på, som pratade spanska och var latinamerikaner? Som
du menar att man måste ha bott där förut? Du har ju inte rätt att flytta dit för att du vill.
Jag tycker inte att ett område... Så här, jag tycker att en människa som bor på ett område och de flesta människorna ser ut och känner likadant inte ska tvingas att leva under ett våldsmonopol som inte delar identitet.
Bra, då upplöser vi Iran och Irak och Libanon till att börja med.
Ja, men alltså att den europeiska kolonialismen skapar en massa konstiga skitgrejer. Men där har du ju en sun... Nej, du har inte en sun...
Men så här, europeisk kolonialism skapade Hongkong.
Ja.
Var inte det bra?
Jo, men
där fick man mänskliga rättigheter.
Hade du haft en folkomröstning så hade du haft ett ja till att leva kvar som Hongkong.
Vi är på en timme nu och vi har inte... Jag tycker det är fascinerande att och talande att vi kommer till det här mörkret inklusive antisemitismen i väst.
Jag är inte antisemit.
Nej, men det är ändå den här och det finns en exceptionalism kring Israel. Du har rätt i att den är från båda hållen.
Ja. Och bägge sidan helt sjuka huvudet.
Ja,
jag skrev ut en bild som var så här, en någon sönderbombad människa, någon terrorstörd människa. Jag bara, vad ska jag välja? Jävla kulturkrig? Vill ni sjuka huvudet eller?
Ja, och jag menar, det finns ju ingen mer fruktansvärd situation än den i Gaza. Alltså det är svårt att tänka sig. Folk är instängda, underställda fanatiker. Alltså det är bland de värsta odds man kan tänka sig. Ja. Det måste förändras. Men jag menar, den lilla öppning som fanns, där människor kunde komma ut och tjäna 10 gånger så mycket som det, den typ medborgarlön folk lever på där, massarbetslöshet och jävelskap i Israel, ja, då utnyttjade ju Hamas det för att angripa och döda människor.
Ja, så är det. Men alltså, jag har inte haft några som
helst... Hur bygger
helst,
du liksom...
Nej.
Ja, hörrni, jag tror att vi... Ja. Det här borde vi verkligen ha förberett ett helt avsnitt om. Det var oväntat att han skulle
Det var den svårfrånkomligt mörkaste punkten, tycker jag.
Som dessutom är mörk på andra sätt. Därför att vi vet att det finns risker för... andra geopolitiska förvecklingar i Mellanöstern efter detta. Vi vet att det gör att amerikaner blir mer distraherade och kanske förlorar lite uppmärksamhet på Ukraina. Och så att det finns väldigt många saker som följer av detta. Det låter som vi någon gång måste vi ha en timme och bara tala om detta.
Ja,
eller så,
minst.
Ja, några timmar.
Jag trodde minst att jag var i den här grejen.
Jo, men som mycket annat jag, så ställs det på sin spets.
Jag trodde att man kunde ta upp något så otvetydigt ont som ett terrordåd.
Jag skulle vara emot ett sånt terrordåd om det begicks av israeler som gick in i Gaza och slaktade civila och skar huvudet 6 000 av bebisar.
6 000 döda palestinska barn.
Ja, men vänta, stopp ett tag. Skillnaden är att Hamas ville döda så många civila som möjligt. Israel försöker undvika att döda civila när de står tillbaka mot terrorister.
De hade kunnat sköta sitt jävla jobb kompetent.
Hörrni, är det någon som vill höra om mina positiva och negativa sidor över året? Jag har inte tänkt igenom det här, utan jag tänkte att det här skulle bli någon slags restpost efter att ni var klara med det. Ni har täckt in rätt mycket faktiskt.
Mm. Det var så jag tänkte också.
Det är så jag brukar tänka.
Men hörni, negativt. Det som finns kvar här är att det börjar luta åt att det amerikanska valet kommer att utspela sig mellan Biden och Trump. Det är svårt att inte bli deprimerad av sådana utsikter.
Det är väl samtidigt en
sorts rösta på idioten, inte på fascisten.
Ja, precis. Det
var ju liksom lite roligt när franska, var det trotskister eller vilka var det som när Le Pen den äldre mot Jacques Chirac.
Hur var den äldre?
Le Pen. Och då var det ju rösta på
idioten.
Var det skurk?
Nej, rösta på idioten.
Ja, rösta på idioten, inte på fascisten.
Ja, det finns säkert ett franskt ord som är båda.
Och nu ska man i och för sig säga att det finns möjligheter. Allt kan hända, USA är ett oförutsägbart land. Nikki Haley. Plötsliga lyft i opinionen och hennes nu stöd från Coke, det som... han som finns kvar av Coke-bröderna och liknande. Alltså, det finns någonting där.
Haleys komet.
Och allt fler talar om att det är många demokrater som nu står och väntar på att Biden snubblar en gång för mycket i flygplanstrappan. Alltså, det kan vara så att vi plötsligt...
Om några månader
talar om Nikki Haley mot Gavin Newsom eller något.
Let's invade Iraq. Hon är en sån här
hon har ju helt vansinnig åsikt. Hon kör liksom så här, ja, lösningen på problemet med opiater är att vi invaderar, militären går in i Mexiko och sånt.
Exactly.
Så att det finns galenskap där också. Men det är galenskap inom normala parametrar. Hon är normal republikan. Hon kommer inte göra den typen av saker. Och det kommer bli en del dålig politik inom normala parametrar. Och jag tror att om det skulle bli så att om Nikki Haley plötsligt var republikanernas presidentkandidat, ja, dels skulle hon bli president i USA. Men framförallt kanske, vi skulle ha en helt annan diskussion i världen om sådana här saker. Då är det inte längre förutbestämt att det kommer vara galna nativister och populister så där, som tar över världen.
Men, det här är Johan Norberg som försöker vara negativ.
Men jag tror det negativa är att det blir förmodligen Trump.
Republikanska partiet kommer tillbaka och blir normala. Det skulle ju vara... Alltså Nikki Haley, military adventurism, neocon, allt det här, bla bla bla. Hon är liksom, hon är en mainstream människa i republikanska partiet som tar bort det här jävla konspirationsteoretiska Rysslandskraman.
Hon tror i alla fall inte på Pizzagate och QAnon. Vi tar det vi tyckte
var sämst med republikanerna förut och längtar efter det.
Ja, det är en väldigt bra poäng. Ja.
Men det var min negativa poäng. Min negativa poäng är att jag tror att det blir Trump mot Biden.
Det är alltså nästa vinter.
Ja, om ett år ungefär.
Just det, fuck.
Och Biden är en katastrof. Ja. Som liksom, den ekonomiska politiken och den industripolitiken och handelspolitiken sänker USA och sänker USAs möjligheter i världen och alienerar vänner. Men det är det bästa naturligtvis i det valet.
Och
ändå
så har de typ 4,5% tillväxt.
Ja, de har ju grundförutsättningar som är ganska goda.
Det är
men,
så sjukt.
Men om Donald Trump blir vald och kör... Förlåt? Vi har bråttom.
Vi ska sluta.
Okay. Anyway, den positiva. Okej, okay. Det som gör mig mest uppiggad under det här året är teknik. AI. Large language models och vad de kan göra med bilder, med hitta en extremt stora datamängder, hitta nya bizarra lösningar på allt från materialteknik till nya medicinska upptäckter. Det är helt revolutionerande. Jag tror att om 50 år, om vi ses här igen, då kommer ingen komma ihåg vem Trump var eller vem Xi Jinping var. Gaza kommer att blomstra som en del av frihandelszonen med Israel. Men det vi alla kommer att komma ihåg, det är att det var där AI började och löste alla våra problem. Om det inte dödar oss. Det finns ju den möjligheten också förstås. Men jag tror inte det. Men att titta igen på tekniken om ni vill bli upplyfta och piggade.
Ja, det där är mycket värre. Jag tänker på Anna i den fantastiska tv-serien This Life på 90-talet som när hon testar ecstasy med någon så frågar han vad kommer att hända? You'll either have the time of your life or you'll fall flat dead. Eller tvärtom, you either fall flat dead or have the time of your life. The latter is the larger possibility. och så är det med det här. Jag läste bara innan jag kom hit en fantastisk text av Jesper Sandström som kommer i SvD, som säkert är ute vid det här laget, där han skriver att 40% av hushållsarbetet tror man i framtiden kan lösas av AI. Inom en snar framtid, alltså det här är på gång. Alltså bara det.
För 10 år sedan så var det så här, nu skulle nanoroboterna komma in och äta upp all cancer. Det har man inte gjort.
Nej, men å andra sidan har robotdammsugare och annat, robotgläsklippar och annat, tagit över en del av varan. Men det är just petitesser det kommer att ta över. Du kommer alltid att kunna fnysa åt det. Det kommer inte ta över världen, men det kommer att göra den lite bättre. Och det är ju den positiva nyheten.
Inför det här samtalet tänkte vi, hur ska vi kunna prata om det här 45 minuter? Det har gått 1 timme och 10 minuter. Ska vi slå av den här knappen eller?
Och ändå har vi julklappstipsen kvar. Ja. Men jag ska bara säga, alltså, du har ju en poäng Fredrik, att naturligtvis i början så ser det alltid lite långsamt ut innan den exponentiella tillväxten når liksom nästa hörn och sticker iväg. Och fortfarande om när jag frågar ChatGPT, vad har Johan Norberg skrivit för böcker, så hittar han ju på. Och senast hittade han ju på att ja, han har skrivit då boken Öppensluten och boken Det är en bubbla idiot. Vilket jag tycker är en underbar titel.
Jag har kollat både mig och E2 och han får alltid fel.
Mm. Men den hittar ändå lösningar på proteiner och kristallformer, ja, materialteknik,
allt, det är möjligen
medicin,
så.
Alltså den är redan där ute och läser.
Men jag vill se den där jävla minigrejen som är programmerad med hjärna och ett upp cancerna. Känna av att du är cancer, du är inte cancer, och så bara äta upp dem.
Mm. Snart. Sista runda. Årets julklapp, Fredrik. Vad är det?
Pengar till Ukraina. Skänk pengar, vapen, vad du vill. Mest vapen. Ja, alltså, köp en AK-5 till liksom varje soldat.
Var köper man det?
Kommer inte ihåg, du är bättre på det. Du hade någon grej till på din 50-årsfest.
Ja. Ja, jaha, du menar så. Ja. Nej, men visst. Nej, men det, man kan alltså tala med till och med sin lokala bank. Man har till exempel Handelsbanken eller SEB. Det finns många andra bra banker där ute. Jag vill skänka pengar till det ukrainska försvaret. Hur gör jag?
Ja.
Så löser de det åt den. Mattias?
Ja, du slet magen. Samma sak. Alltså, hjälp Ukraina, hjälp dig själv. Alltså, det finns en massa kulturupplevelser där ute. Köp ukrainsk litteratur och ge bort. Ja. Det kommer människor hit och framför konserter. Ge bort en konsertbiljett. Ge dig någonting av Ukraina. Därför att människorna där är beroende av att vi inte glömmer bort att de finns, att de är ett land. Nej, att precis. Det är en kultur, att, ja, det är människor där. Hjälp, de hjälper till och med husdjur, hundar och katter finns.
Det viktigaste är vapen.
Det viktigaste är vapen, men vi ska inte bara göra det viktigaste, och det har ukrainarna insett. Därför att de hjälper hela sin befolkning, de ställer upp för varandra, och det är det som gör att de är den överlägsna civilisationen. Verkligen. I Ryssland behandlas människor sämre än hundar, ja, och i Ukraina tar man till och med hand om sina hundar, och det är skillnaden. Så hjälp dem.
Mm. Ja, nej, jag kan bara instämma. Böcker ska man också. Böcker ska man ge. Man ska ge bort
våra böcker.
Ja, våra böcker kan man ge bort. Ge en pocketbok till folk. Det öppnar upp en helt ny värld för mottagaren.
Det jobbiga är att jag kan ju inte uttala namnen, men Ersats förlag ger ut en massa översättningar och annat aktuellt. Titta in där så kommer ni inte hamna fel.
Måndagsrörelsen som ser till med Gunnar Hökmark och Fredrik Malm och alla deras hjältemodiga medhjälpare som möts varje måndag klockan 12 på Norrmalmstorg i Stockholm. Och där träffar jag ju er ofta när jag går dit och står där och fryser. De har årets julklapp för dem. Det är en insamling till blågula bilen där man går dit, eller om man går in på deras hemsida så kan man få ett gåvocertifikat. Man skänker och ser till att hjälpa och understödja, och så får man ett certifikat som man kan ge, ett gåvobrev till den person som man vill uppvakta. Det tycker jag är årets
julklapp.
Det gav
julklapp. Vi till dig på din 50-årsfest.
Jag lever på det fortfarande.
Det är väldigt viktigt, tack, det är centralt. Ja. Mm. Du önskar ju det, så det är inte jag, utan det är du som är hjälpare.
Ja, jag vet. Ja, tack.
Ja, bra.
Men det är jag som är bra, ja.
Mm. Ja. Ska vi,
så, ja, men då önskar vi god jul och gott nytt år.
God jul och gott nytt år.
Tack och hej.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Misner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se/podcast.